föds med en synnedsättning eller om du får en under uppväxten så kan både du och dina föräldrar få träffa Syncentralens barnteam. Är du nyfiken på vilka de är, vad de kan erbjuda för något och hur en kontakt med dem kan se ut? Då ska du lyssna på det här avsnittet, för Helene och Cecilia ska berätta mer om hur det funkar i barnteamet. Välkommen till podden Synsätt och dagens avsnitt som är nummer 48 i ordningen. I den här podden så pratar vi om att det finns flera sätt att se på saker, att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi vill att podden ska ge kunskap på ett sätt som är lättillgängligt. Och vi som gör den här podden är Eva Karlholt och Margareta Svensson. Eva, hon jobbar som synpedagog och jag, Margareta, som kurator på Syncentralen i Jönköping. Så, nu är vi då tillbaka i podden och det är äntligen dags för ytterligare ett avsnitt. Det har varit ett litet uppehåll, men nu är tanken att det ska bli några avsnitt som ska handla om barn som har en synnedsättning. Idag så är våra kollegor Helene och Cecilia med och de jobbar i Syncentralens barnteam. Ni båda är varmt välkomna till podden Synsätt. Och jag tänker, vi kan väl börja med att ni presenterar er.
Ja, och tack för att vi får komma och vara med. Helene Tågerud heter jag och jobbar som synpedagog. Jag har tidigare jobbat som lärare i skolans värld i många år. Så att jag är van att träffa barn och föräldrar. Nu har jag sedan 5 år jobbat här på Syncentralen. Och jag har svidat om lite grann genom att läsa synkurser på Örebro universitet.
Och jag heter Cecilia Larsson och jag jobbar som kurator här i barnteamet. Jag är då socionom sedan många år och har arbetat här på Syncentralen i 7 år. Tidigare har jag jobbat i skola och socialtjänst med mera.
Och ni ska få berätta mer om hur barn och ungdomar och deras familjer kan få hjälp och stöd från Syncentralen. Jag kan väl börja med att fråga er om vilket uppdrag som Syncentralen har när det gäller barn och unga med synnedsättning.
Ja, men vårt uppdrag är ju då att ge synhabilitering så att förutsättningarna finns så att ett barn kan utveckla sina bästa möjliga funktionsförmågor och på det viset bli så självständiga som möjligt. Ja, men utifrån de förutsättningar som de själva har då. Sen ger vi också stöd och insatser som förebygger och minskar svårigheter som en synnedsättning faktiskt medför i det dagliga livet. Och det gäller ju både praktiska anpassningar men det gäller även anpassningar i det sociala livet. Sen ger vi också stöd till föräldrar och till syskon och vi ger stöd och information i förskola, grundskola och även gymnasium.
Så bra, då vet vi ju det och då undrar jag också hur många barn som ni har hand om i barnteamet?
Ja, just nu så har vi cirka 165 barn på vår lista som vi arbetar med. Och de här barn och ungdomarna så är det en stor andel, cirka 60-70%, som har ytterligare någon funktionsnedsättning. Och då har kontakt även inom barn- och ungdomshabiliteringen. Och det betyder att vi samarbetar en del med våra kollegor inom habiliteringen. Så det kan här röra sig om att vi träffar logopeder, arbetsterapeuter, specialpedagoger. Och vi har ett speciellt samarbete med hörsel.
Ja, just det. Och de här barnen som finns hos oss, visst är det är över hela länet?
Ja, så är det.
Ja. Och du, jag tänkte så här, vi ska också berätta hur man får en kontakt med barnteamet. För visst är det så att det behövs en remiss från en ögonmottagning till Syncentralen?
Ja, det är så det börjar.
Ja.
Och det är ju för att ögonläkarna har det medicinska ansvaret, så att kan man göra ytterligare något från medicinskt för att förbättra synen, så vill man ju veta det innan vi börjar med våra insatser.
Ja, just det.
Och det kan hända att man behöver göra ytterligare utredningar eller så. För att sen bli patient hos oss så har vi också lite kriterier, och det är i princip samma kriterier som för vuxna patienter. Att man ska ha synskärpa som inte överstiger 0,3 med bästa glasögonen. Och har man synfältsskador som påverkar vardagslivet så blir man också patient hos oss. Men med riktigt små barn så kan det vara lite svårt att få en exakt synskärpa. Men våra ögonläkare brukar vara duktiga på att avgöra när syncentralen ska komma in med sina insatser.
Just det.
Ja, men sen är det ju så då att när vi får en remiss så brukar vi höra av oss och ses för ett kartläggningssamtal. Och i det samtalet så träffas vanligtvis jag, en synpedagog och föräldrarna. Och då frågar vi en hel del om olika områden. Och det kan till exempel vara: hur fungerar barnet i leken? Eller blir barnet trött efter en aktivitet och behöver ta pauser under dagen? Och det här gör vi då för att ta reda på hur situationen är för barnet och om det finns några svårigheter.
Men hur kommer det sig att ni vill träffa bara föräldrarna då?
Ja, men det är för att de ska kunna berätta om just sitt barns situation, dess förutsättningar och svårigheter, utan att behöva ta hänsyn till att barnet är med och lyssnar. För det är viktigt att föräldrarna får utrymme att liksom sätta ord på sina funderingar och att de kan ställa frågor. Mm. Och det händer ju vid det här samtalet att föräldrarna blir ledsna av sin situation, och då känns det skönt att de kan få bli det utan att barnet sitter med i rummet.
Kan du ge några exempel på några frågor som finns med i den här kartläggningen?
Ja, absolut. Vi brukar fråga om det går bra för barnet att förflytta sig, det vill säga utan att gå in i saker eller snubbla. Vi brukar fråga också hur barnet har det med kompisar. Och när det är mindre barn, ja, då kan fråga vi ofta om barnet kan härma ett svarsleende. Och det säger lite om vilken synsfär barnet har. Ja, det är väl så.
Sen den här kartläggningen vi gör, det är ju grunden för hur vi går vidare sen. Hur vi vill arbeta tillsammans med familjen. Vi vill ju självklart träffa barnet också. Och ofta så gör vi det tillsammans med optiken. Optiken undersöker om det går att göra, förbättra synen med glasögon eller linser. Och för barn som har ytterligare funktionsnedsättningar behövs ibland lite speciella glasögon. Man kan behöva anpassa att man har specialskalmar för att glasögonen ska sitta bra. Det kan vara så att man behöver sätta ett litet gummiband och förena skalmarna bakom nacken så att de sitter på bra. Och det kan också vara att man har en näsa så att man behöver en speciell sadel på näsan så att de sitter bra. Att de sitter bra är väldigt viktigt för att man ska vilja använda dem. Så att det är en förutsättning.
Just det.
Ja, och insatserna som vi sedan gör då, det beror ju precis som Helene sa här, vad som har kommit fram under själva kartläggningen och i vilken ålder barnet är. Och när det är mindre barn så brukar vi tipsa föräldrarna om hur de kan hjälpa till att stimulera barnets syn. Och det kan ju till exempel vara då att man använder sig av färgglada leksaker eller att man lockar barnet att titta på glittriga föremål. Sen gör vi också hembesök om föräldrarna önskar det, och det är just för att se barnet i sin hemmiljö.
Mm. Ja, och om barnet går på förskola och skola så brukar vi också göra besök där för att berätta för personalen om barnets syn och vad de kan göra i vardagen för att underlätta. Det är nämligen så att ganska mycket som omgivningen gör är en bra hjälp för de här barnen. Man kan märka upp när det behövs. Man kan jobba med att det blir tydliga kontraster. Man kan anpassa med färger och så vidare. Mm.
Kan du berätta lite mer, vad kan det vara?
Ja, till exempel så behöver ju personal veta om man har ett barn med synfältsbortfall. Var ska jag komma ifrån och presentera nytt material för att det ska bli så bra som möjligt för barnet? Det kan också vara bra att de känner till att det är så energikrävande att ha en synnedsättning så barnet blir tröttare än andra barn. Och det kan behövas fler pauser. Man behöver också titta lite på hur miljön ser ut. Om det är väldigt mycket synintryck så kan man behöva medvetet rensa lite grann. Det blir en avskalad bra miljö. Och lite grann att man har bra avstånd till sitt material och bra belysning. Och det finns mycket man kan göra.
Ja, jag tänkte säga det. Det är jättemånga saker som man kan fundera över och se över ju. Du, när barnet sen blir äldre och börjar förskoleklass och lågstadiet, vad händer då?
Ja, men ofta klarar sig barnen relativt bra på förskola. De ser ju de andra barnen och leksakerna rätt så bra eftersom det är naturligt att alla barn är nära varandra på ett helt annat sätt än vad som sen blir i en skolsituation. Och sen har man ju ofta sina leksaker nära sig och man leker med dem på nära håll.
Ja, men när de blir lite äldre sen och det ställs större krav genom skolan, det gör det ju på alla barn. Men barn med synnedsättning så blir det ganska tydligt när det kommer till läsning av texter. Och det blir mindre och mindre typsnitt på bokstäver och det blir mer och mer textmassa. Och då kommer det tillbaka det här att det är energikrävande och tufft att ta sig igenom mycket text. Då kan vi också behöva komma in och hjälpa till med vad finns det för alternativ att ta till sig kunskap. Och det vi diskuterar med lärarna så vi kommer fram till lämpliga lösningar för olika barn. Sen har vi också SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, som går in och hjälper till med olika bitar. Det är bland annat utbildning för lärare.
Just det, men berätta lite mer om vad de kan hjälpa till med.
Ja, alltså vissa ämnen kanske sticker ut lite grann att här blir det större svårigheter på någon synnedsättning. Och bland annat de praktiska ämnena kan vara lite svåra. Till exempel idrott, bild och slöjd. Och där finns det riktade utbildningar för lärare som har de ämnena så att man får tips och råd hur man kan hantera det. SPSM kan också hjälpa till med anpassade läromedel så att man får läromedel i rätt format som fungerar bäst.
Och sen kan det vara så att de andra barnen i klassen kanske uppmärksammar att det är något som är annorlunda med barnet som har nedsatt syn. Och därför kan man behöva berätta och förklara kring synnedsättningen för barnen i klassen. Och då brukar vi ibland använda oss av fingerad optik för klassen och lärarna. Och då gör vi så att vi använder oss av skyddsglasögon där vi då har tejpat eller lackat de här glasen så att de ska likna den synnedsättningen som barnet har. Och allt ska ju då bidra till att man får en större förståelse för barnets situation.
Just det, det blir som att man simulerar en synnedsättning.
Ja, precis.
Ja.
Vår uppgift är ju att finnas med som ett stöd både för barnet och för föräldrarna. Och det händer ju att vi får jobba en del med motivation. Det är ju ofta så med barn och ungdomar, man vill inte sticka ut utan man vill vara precis som alla andra. Men har man en synnedsättning så kan man ibland behöva ta lite hjälp av hjälpmedel. Och då kan vi jobba lite grann med att träna så att man blir duktig på att använda dem. Det är viktigt det där att smälta in och vara som alla andra.
Ja, verkligen. Och du, jag tänker, kan du berätta eller kanske ge några exempel på hjälpmedel som kan vara aktuella för en elev?
Ja, då måste man ju först titta lite grann hur synen är. Det beror väldigt mycket på om man har en måttlig synnedsättning till exempel. Så kan man ju jobba en hel del med de här anpassningarna som vi har varit inne på tidigare som hjälper till i miljön och omgivningen. Mm. Sen har vi ju förstoringshjälpmedel. Det finns särskilda förstoringsapparater eller förstoringsglas. Ah. Ibland behöver man också titta på hur barnet använder sina glasögon faktiskt. Men har man en lite svårare synnedsättning så behöver man ju ta hjälp av tal. Vi har ju även blinda barn. Och då kan man behöva hjälpa till att lära sig punktskrift. Det är SPSM som står för att lära barnen punktskrift, men
ja, ja.
Vi bistår ju med hjälpmedel kring det. Och sen kan man även behöva träna hur man tar sig fram och behöva en vit käpp. Det behövs också mycket träning i nya miljöer.
Ja, men precis. Och det skulle kunna vara både i skolan och på andra ställen och så ju. Ja. Och jag tänker då, för du är ju själva hjälpmedel. Och det är ju som du sa, Helene, det finns ju massa olika och beroende på hur man ser eller om man är blind och så. Men vad kan erbjudas mer än själva hjälpmedlen?
En stor del av mitt arbete, det är ju då att ge stöd i olika former. Och det kan vara att samtala med barnet eller ungdomen, om den vill självklart. Eller samtala med föräldrarna om de har behov av det. Jag informerar också en hel del om vilka resurser och vilket stöd det finns i samhället. Och det kan till exempel vara pluspolarekort för en ungdom. Det kan vara aktivitetsersättning och det kan vara omvårdnadsbidrag. Och sen är det så att när barnen är små, då har föräldrarna ofta en massa frågor och funderingar. Och sen när barnet blir tonåring, då är det ofta den själv som kommer med tankar och funderingar inför framtiden. Och vi jobbar ju på att försöka hitta sätt som passar varje individ.
Ja, sen gör vi faktiskt också aktiviteter där vi bjuder in flera barn till samma aktivitet. Och ibland försöker vi ordna så att det blir en stund för föräldrarna där de kan byta erfarenheter med varandra. För just att inse att man inte är ensam. Det finns fler som har liknande svårigheter som jag. Och man kan byta erfarenheter och ge varandra tips och råd. Det är viktigt och brukar vara väldigt uppskattat.
Verkligen. Och jag tycker att ni har gett en god inblick i barnteamets arbete. Så jag tänker, för att försöka sammanfatta det som vi har pratat om, så arbetade både synpedagoger, optiker och kurator i Syncentralens barnteam. Och av dem eller er så kan du som lyssnar och dina föräldrar få stöd och hjälp utifrån de behov som finns, och det under hela uppväxten. Skulle ni kunna hjälpa mig att sammanfatta vad det är som erbjuds?
Ja, kartläggningen är ju själva grunden för hur vi vill jobba runt just det här barnet. Mm. Och vi kommer fram till tillsammans med familjen och vilka behov som finns. Optiken i teamet ser till att barnet har de bästa förutsättningarna när det gäller glasögon. Vi synpedagoger hjälper till med information, tips och råd, strategier. Vi förskriver hjälpmedel och hjälper till med träning av hjälpmedel.
Och sen erbjuder ju då jag som kurator samarbete med förskola och skola, både vad gäller information och hjälpmedel. Och som förälder då så erbjuds man psykosocialt stöd och samtal och samhällsinformation.
Ja, så bra. Helene, jag undrar, vad vill du avslutningsvis skicka med till de barn och ungdomar som lyssnar på det här avsnittet?
Ja, det får nog bli ett litet råd som tangerar det här vi var inne med. Vi talade om att man ibland kan känna sig lite ensam om att ha en synnedsättning. Och att man kanske vill hålla det som sin lilla hemlighet. För att man vill vara som alla de andra. Men många av de barn och ungdomar jag har mött som faktiskt vågar berätta för sina kamrater att jag har en synnedsättning. De får faktiskt ganska bra stöd av sina kompisar. Så jag skulle ge den rekommendationen att om du vågar så berätta för dina närmsta vänner i alla fall att du har en synnedsättning. Det kommer du att ha nytta av.
Ja, jättebra. Cecilia, vad skulle du vilja skicka med till de föräldrar som har ett barn med synnedsättning?
Barn är fantastiska på att anpassa sig. Och de flesta barn med synnedsättning, de är ju födda med det. Så de vet ju inte om något annat. De kan inte jämföra sin syn med andra. Och barn är de här barnen med synnedsättning, de är så duktiga på att utforma strategier i vardagen.
Just det. Hörrni, stort tack både till dig Helene och dig Cecilia för allt som ni har berättat och delat med er av idag.
Tack för att du fick vara med.
Tack.
Så vill vi avslutningsvis tacka också dig som har lyssnat på podden Synsätt och för att du har hängt med oss i det här avsnittet. Vi hörs och du får jättegärna tipsa vänner och bekanta så att de också börjar lyssna på podden.